Och det lyder så här. Verserna 1-10. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och så går vi vidare. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och det är lite av vad dagens predikan kommer handla om. Om synden och om att omvända sig från den och att sen bli upprättad. Det är evangeliet det. Evangeliet är goda nyheter. Vi ska be här om en liten stund, men jag vill passa på och nämna också att vi har fått lite hälsningar från våra missionärer. Ellen har skickat ett brev. Ni vet att hon jobbar i Turkiet för Guds rike. Och hon skriver bland annat att det finns turkar som vänder sig till Jesus. Det börjar lossna i detta stora land. Fler och fler börjar ta emot Jesus. Så det är goda nyheter. Och så har vi fått en hälsning från våra vänner i Marseille. Karlssons, Fredrik och Martin. De jobbar ju där och försöker nå folk som kommer ifrån Afrika, flyttar upp invandrare, många med muslimsk bakgrund, och de får känna Gud där. Och Fredrik jobbar även som regional samordnare för EFK, och han får organisera möten mellan kristna i olika delar av Nordafrika. Nu ska han träffa folk från Algeriet och Egypten och ska samordna där. Det finns en folkslag som heter kabyler som har tagit till sig evangeliet. Som är väldigt öppna, och de jobbar Fredrik och Martin med. Och så ska de sammanföra dem med kristna i Egypten. Och så ska det bli något positivt av det. Så, ska vi be lite? Det gör vi. Vi tackar Herre. Vi tackar dig Herre för att du är en god Gud. Vi tackar dig för att du har skapat oss allihopa. Och du har gjort det med glädje. Du älskar varenda människa. Det finns ingen som du är missnöjd med, utan du ser med glädje på varenda en, Herre. Oavsett hur det går för oss, Herre, så älskar du oss. Och jag tackar dig för att du har vänt ditt ansikte mot oss den här förmiddagen. Och vi får lita på att när vi ber till dig så är du mitt ibland oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för allt gott du gör. Tack för att du har gett mig kraft att stå här idag, fast jag var sjuk tidigare veckan. Och tack att miljoner och åter miljoner har samma erfarenhet, att du är en Gud som ger ny kraft. Herre, du förökar den maktlöse styrka, Herre. Och jag tackar dig för att du är sån, Herre. Du är en klippa som vi kan bygga vårt liv på, Herre. Du är glädjen. Du är livet, Herre. Du är sanningen. Och vi bara upphöjer dig. Tack för att du sände oss din son, Jesus Kristus, att dö för våra synder och ge oss nytt liv, Herre. Herre, vi vill lyfta upp Ellen inför dig idag, där nere i Turkiet. Tack att du har sänt henne dit. Tack att hon får gå på ditt uppdrag. Och nu bara ber vi om ditt beskydd, om din inspiration, om din ledning. Vi ber att hon ska få sprida evangeliet, Herre, och föra människor till dig. Vi ber för Fredrik och Martin i Marseille. Tack, Herre, att vi får stå med dem, Herre. Jag ber att du ska välsigna dem i det de gör. Låt dem få se människor rycka himmelriket till sig i det område där de jobbar. Så ber jag, Herre, att du ska välsigna vår samling här idag. Jag ber att du ska tala till våra hjärtan. Jag ber att vi ska inte stöta bort ditt ord här, utan vi ska öppna våra hjärtan. Så vi får vara med om den förvandling som du vill utföra i våra liv. Tacka dig för det, i Jesu namn.
Hörsa nu.
Ja, väldigt högt. Jag beställer den här. Det är andra gången denna vecka när jag kommer upp på scen efter Karina. Så det känns tryggt. Ja, jag heter Björn, för de som inte känner mig. Jag är med i den här församlingen. Jag har varit här i 4,5 år nu. Ända sedan jag blev frälst. Det är jättehärligt. Jag bor i Främsta, som är en bit utanför här, Grästorp. Jag har 2 barn och är förlovad med en tjej som heter Kristina, som bor i Stockholm. Och nu står jag här igen. Jag skulle egentligen predikat om den heliga anden och kraften i honom och allt vad vi kan göra när vi har honom. Och det har vi alla som är på nytt födda igen. Men det blev ganska tydligt för mig för 2,5 veckor sedan att det där ska du inte alls predika om. Utan du ska predika om ordet synd, som är sjukt laddat. Det är... Så jag tänkte, hur ska jag göra detta? Tack. Och jag tänkte, tack för den. Jag börjar på noll här. Det är 2 veckor kvar. Jag har nog aldrig haft två tuffa veckor. Jag har behövt vara ledig från jobbet för att det har bara blivit för mycket. Men mitt i allt detta så har Gud kommit och mött mig så starkt. Folk har bara skickat bibelord på bibelord och folk har kommit och bara profeterat och bett för mig. Och det blev så starkt för mig i veckan som var här. Jag var på LP Café i Vårgårda. Jag brukar åka dit och äta frukost varje dag. Och där finns det en burk med mannakort. Och då, Alf heter han som är LP-kontakten där. Han sa det, du verkar behöva ord. Ja, vadå? Sa jag. Ja, det är 10:e ordet du drar upp ur den här burken. Ja, men jag ska predika på söndag om att vi ska göra upp med vår synd. Och att vi behöver göra det. Han sa, ja, det kommer inte bli enkelt, men... Du kommer ju få lite motstånd av det. Och jag tänkte, ja, men jag måste... Det är därför jag laddar upp här med mat, liksom Guds ord. Och ja, så här står jag. Och jag har fått ihop en del. Johan kommer medverka en del i det här. Jag har fått väldigt mycket utav den heliga anden inför det här. Och bilder. Så att det kommer hända en del saker i predikan här. Och det är så här visionen som jag har sett, att så här ska du förklara det, Björn. För så här ska det bli enkelt att ta in det. Så att jag ska börja här. Ordet synd nämns 800 gånger i Bibeln, för de som gillar matte. Och eftersom det nämns så många gånger så måste det finnas någonting i det. Det är någonting som var och en bär på. Innan vi blir frälsta så bär vi absolut på det. Jag blev pålyst av ett tillfälle innan jag blev frälst. Jag hade samtal med Johan innan innan jag skulle döpa, så jag sa så här till honom: jag har väl syndat någon gång så där ibland. Jag fattade inte innebörden av vad synd var. För mig så var det bara att vara normal. Och Johan sa det: ja, du har nog syndat några gånger, Björn. Och jag sa, och jag fattade inte riktigt vad menade då, för en långt senare då det började bli uppenbart för mig att oj, Johan hade rätt. Jag har visst gjort det här många gånger. Och Jesus nämner ordet synd ganska många gånger, både i sina liknelser och när han predikar för sina lärjungar och andra folk. För utan synd och utan att Jesus behövde dö på korset, så finns det ingen omvändelse. Eller hur? Och vad är synd? Har alla koll på vad synd är? Hyfsat. Ordet synd handlar om att missa målet, hamna på fel väg, göra uppror och onda andra handlingar. Allt detta bryter relationen med Gud, vårt ursprung. Vi väljer hellre att gå på vår egen väg. Jesus sammanfattar det så här: synd är att man inte tror på honom, att de inte tror på Jesus. Och halva mitt liv var ju sån att jag inte trodde på Jesus. Så halva mitt liv gick med det. Och jag tror att det finns folk här inne också som kanske inte har tagit emot Jesus än. Hej Glenn. Ja, han har en diabetespump för de som inte vet det, så jag behöver kolla den ibland. Synden är också en makt som ständigt ligger på lur för att hitta våra svaga punkter och sätta in stöten när vi är som svagast, när vi har det som tuffa, när vi kanske känner oss ensamma eller annat. Syndens röst i vårt inre känns ofta så lockande och ofarligt, så klok och övertygande. Ja, som en del av vårt eget jag. Men i det ögonblicket vi väljer bort Gud, oberoende av orsaken, tar något annat genast Guds plats. Någon som kommer in i vår kropp, som förgiftar hela vårt inre, som tar över hela oss. Så fort vi vänder oss ifrån Gud, så försöker något annat genast ta den platsen. Därför är inte problemet enskilda synder, för varje felaktig handling har sin ursprung i våra tankar och vilja och karaktär. Redan i första Moseboken i kapitel 3 kan man läsa om hur synden fick sitt fäste på jorden och syndafallet var ett faktum. Men det var inte slutet för oss människor. Vi var inte dömda för evigt, men för i samma kapitel så avslöjar Gud redan planen hur den här synden ska bli besegrad, hur Gud skulle vinna i slutändan. Och det står så här i första Mosebok kapitel 3, 15: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det är ganska tydligt vad som hände på korset, att Jesus, genom att han blev född av Maria och den heliga anden, så var den enda planen att kvinnans säd skulle krossa ormens huvud. Men jag fick en frågeställande stund, för jag tänkte: vad menas det där med att bli huggen i hälen? Jag fattade inte det faktiskt. Så när inte jag förstår vad som menas i Bibeln, så brukar jag ringa Johan. Han är den som jag vet som vet mest om Bibeln. Och han förklarade så här: att planen och segern är redan här, men det kommer inte vara enkelt. Det var inte enkelt för Jesus att gå de stegen till korset. Natten innan han skulle korsfästas satt han och grät, och det kom blod genom i tårarna. Och han sa till fadern: snälla, ta detta ifrån mig. Det var ingen enkel match. Och ibland är det inte enkelt för oss heller. Och tack vare den planen som Gud kom med redan där, så kunde jag bli frälst, och ni allihopa kan bli frälsta och är frälsta utav samma plan. Men det där med synd då, alltså när man blir frälst så är allting helt underbart, och det ska det vara. Men efter en tid, efter jag började fatta vad Johan hade sagt om det där med att du har nog syndat lite granna, Så efter ett tag satt jag hemma i min lägenhet. Och jag lyssnade på lovsång och jag bad. Och jag kunde inte fatta varför jag började gråta. Och alltså det slutade inte. Och jag tänkte, men vad är det Gud? Vad händer detta med mig? Och då började han pålysa mig om saker som jag hade gjort innan jag blev frälst. Saker som jag i dagsläget inte ens kunde fatta att jag hade gjort. Saker som var omöjliga att förstå. Saker som tänkte, hur tänkte jag då? Det där är ju inte jag. Men ändå så var det jag. För mitt inre var förgiftat innan jag blev frälst. Hela jag var en stor giftbomb som gick runt och förpestade ställen. Och efter jag hade blivit frälst så fick jag ta tag i det. Jag hade aldrig behövt ta tag i någonting. Jag bara la det bakom mig. Jag kände ingen skuld eller någonting. Men det var inte lika härligt den dagen för 2 år sedan när allting kom på en gång. Och jag kände att, vad gör jag nu? Gud, hjälp mig. Jag behöver din hjälp här. Alltså jag vill inte känna så här. Alltså jag kände mig så tyngd så jag var tvungen att gå ner på knä. Och jag kände, hjälp mig så jag kan inte stå upp igen Gud. Och han sa så här, finns det en enda grej? Du måste be om ursäkt. Du måste be om förlåtelse. Jag bara, men hur ska jag göra det? Jag vet inte vad de har för telefonnummer. Så jag försökte hitta bortförklaringar direkt. För det här att säga förlåt, det är så svårt. Jag vet det. Hela mitt liv har jag bara struntat i att säga förlåt till människor. Det finns saker som vi här inne behöver säga förlåt till varandra också. Även om vi är en familj så finns det saker som har gjort som vi har sårat varandra. Och det här förlåtet förlöser allting. Och så jag satt där helt bara tyngd och jag känner hur den hela anden bara rör mig just nu också. Jag känner och jag ser att den rör några av er också. Så jag satt där inne i mitt rum och jag började skriva på en text. Jag ber om förlåtelse för alla fel och synder och allt dumt som jag har gjort mot er. Ni måste förlåta mig. Jag visste inte vad jag gjorde. Så jag började söka upp de här personerna på Facebook. Alla har nästan Facebook i dagsläget utan Roger Grindeland. Och så jag började skicka det här brevet via Messenger. Och jag tänkte så här att det är du som har bära Gud. Jag har gjort min del i det här i alla fall. Och ni kan ju tänka efter någon dag när det plingade till i telefonen. Alltså jag gick nervöst. Varenda pling som kom, är det en respons av det här? Och så ett av de här plingarna så var det, tack för att du skrev. Det är helt okej. Tack att du bad förlåt. Du är förlåten. Ja, ni kan tänka vilken lättnad. Den där tyngden bara blir frihet. Och på samma sätt så de som bär på den tyngden här idag kan också bli förlåtna. Och de kan bli lätta igen. Och Gud vill inte att någon ska vara tyngd av kedjor och bojor och allting annat som tynger ner. Och Gud vill att vi ska vara fria. Han vill att vi ska vara lätta. För blir vi nedtryckna kan vi inte gå fram med hans ord. Jag blir lite uppgasad av det här, men det. Så ni kan förstå den här kraften som finns i ordet förlåt. Och den här synden som måste göra oss fria. Och, den sätt. Och när vi blir fria från det så blir vi sannoliken fria. Jag har gjort en liten fake-bibel här, kallar jag den här. Det är en helt vanlig bok som jag har målat ett fint kors på. Som ska symbolisera. Och det finns andra saker som håller oss tillbaka. Det är, alltså ibland läser vi Bibeln och känner det här vet jag inte om jag riktigt håller med om. Och ibland kan det vara i Gamla testamentet och ibland är det i Nya testamentet och man känner så här att men du Jesus, det här har ju ändrats. Det här stämmer ju inte idag. Men Guds ord består. Från 2000 år sedan och tills han kommer tillbaka. Det finns inget i hans ord som han har andats ut av den heliga anden som går att ta bort. Allting i... Jag ska ta den riktiga för det här känns konstigt. Allt i den här boken är sant. Det finns inte ett enda ord som inte finns, har en anledning varför det är där i. Det finns inte en enda punkt som inte ska vara där. Så att Johan ska hjälpa mig med det här. Och som jag läste i inledningen så kan ju synden vara klok. Den låter som att det är våra egna tankar. Och den vill att vi ska göra uppror mot Guds ord. Så att Johan, läser du första?
Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig från dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.
Men som synden ibland kan tala då, ja, men det är väl inte så farligt att titta lite ibland. Det heter ju titta men inte röra i folklig mun liksom. Och Gud kan väl inte ha problem med att jag fantiserar om kvinnor jag möter. Så det här, Matteus 5, 28, 29. Vi kastar ut det för att det passar ju inte mig. Det där kan inte stämma överens med den Gud som jag känner.
Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.
Men det kan väl inte vara så fel att begär till en annan man eller till en annan kvinna om man är en kvinna. Varenda kommun i Sverige har ju pridefestivaler och annat liknande grejer. Så då borde väl vi kristna vara lika öppna till det här. Inte tycker väl Gud det här. Det här var ju 2000 år sedan det här skrivs. Det kan väl inte stämma idag. Ja, vi tar bort den också.
Berusar inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låter istället uppfyllas av anden.
Varför skulle jag behöva sluta med att dricka? Jag tycker det är jättekul. Fredagar, var ute på fest och sådär. Gud kan väl inte tycka det är så tråkigt att jag har kul. Varför får alla andra vara ute och ha det roligt och inte jag? Så att Jesus drack ju också vin ibland. Jag kan fortsätta hela eftermiddagen. Men jag tror att ni har fattat vart jag vill komma. Att det handlar inte om att Gud inte älskar alla människor. För den hör jag också ofta när man tar upp liknande bibelord. Gud har älskat varje människa. Han älskade mig innan jag blev frälst. Han älskar er alla. Men han älskar inte den här synden som trycker ner oss. Och alla de här synderna, det här är olika begär och synder som jag nämnde. Och jag har valt dem ur Nya Testamentet utav en enda anledning. För att det finns ingen som ska kunna säga att det här är det gamla förbundet. För att det är ett nytt förbund har kommit. Så att allt det här är ju Gud. Allt det här är från Jesus. Och varenda ord som jag sa innan stämmer ju överens. Så synden försöker vara listig. Försöker låta så det låter smart och rätt. Väga gå. Men det här är ingen godisbutik. Bibeln är inte en godisbutik där vi kan bara välja det vi vill. Bibeln är utandad av Gud. Vilket som betyder att ska vi ta ut de här andra bibelorden som inte passar alla. Så kan vi ta ut Johannes 3:16 också. Och då har hela Bibeln ingen betydelse för oss. För utan att Gud hade sänt sin enda son till mig, till er och till hela världen. Då har det inte funnits något nya testament. Det är därför hela Bibeln är så viktig. Varenda kapitel, varenda ord är där av en anledning. Och för att hålla sig på rätt väg så behöver vi, alltså vi behöver vara i kontakt med Fadern, vi behöver be. Och jag ska berätta om en ganska känslig grej som är för mig själv. Där jag även som frälst hamnade ifrån Gud. Glenn, min son som var här uppe, han har diabetes. För 2 år sedan så fick han diabetes. Och det är inte världens grej, man dör inte av diabetes, inte snabbt i alla fall. Men tids nog gör man ju det för att det händer saker i kroppen. Men idag är teknologin så bra så att man kan leva ett helt liv, säger de. Men jag hade haft det ganska tufft innan. Som många av er vet så hade jag gått igenom en skilsmässa och mycket annan saker. Men Gud hade varit med mig. Men i det här liksom att han blev sjuk och alltihopa. För det var så här, jag kommer ihåg allting i detalj faktiskt. Att veckorna innan så hade jag varit uppe i Gällivare och jobbat. Jag jobbade som restaurangchef. Jag startade igång restauranger åt ett företag. Och medan jag var där uppe och jobbade så ringde min mamma som hade han. Alltså han Glenn, han är inte sig själv riktigt. Det är någonting som är fel. Och jag hela tiden fick det ordet diabetes. Så jag sa, men gå till vårdcentralen. Och så ber du dem ta sån test på socker. Och de gick dit och kom därifrån. Och de hade inte tagit något test utan de gav han för magen och medicin istället som innehöll sjuk höga halter av socker. Som inte är jättebra för en diabetiker. Och jag kom hem där och jag märkte att det här är inte samma Glenn som jag har. Han är ganska livlig och springig och alltihopa det som alla andra barn är. Men då när jag kom hem, han var ganska hängig. Han hade ingen lust med någonting. Han drack sjukt mycket. Så det där ordet diabetes kom ju ännu starkare och ännu starkare. Så jag åkte till jourcentralen en kväll. Och jag åkte dit och de sa så här, men det här är ingen jourcentralsgrej. Det här får du ta på din vårdcentral. Jag sa, jag har ju varit där. Det har inte hänt någonting. Kan du ta ett sockerprov? Nej, jag tror inte det. Men jag sa, nu tar du det här sockerprovet. Jag var tvungen att gå upp i torn. Och Glenn han skrek, för han hade ju aldrig tagit ett stick i fingret innan. Och hon sa, men du ser ju att han inte vill. Ja, men det är jag som bestämmer, inte honom. Han sa jag. Så att hon tog det här provet i fingret. Och det stod error på maskinen. Och hon sa, det här är ju väldigt konstigt. Antingen är det fel på maskinen eller så har han diabetes. Så vi behöver ta ett prov till. Kan du komma tillbaka imorgon och ta det? Nej, du tar det nu. Det är blod på fingret. Ta det bara. Och han låg ganska högt i socker. Så hon sa, det där är ganska allvarligt så du behöver åka in akut till NÄL. Ja, jag hade ändå, alltså jag visste det innerst inne någonstans att det bär däråt. Så när jag kommer dit in, allting är faktum att han har det. Läkarna går igenom alltihopa och han börjar komma in på en barnavdelning där på NÄL. Och jag sätter mig i ett hörn där, allting börjar sjunka in. Liksom. Jag sätter mig längst bort i ett hörn där jag kan ha överblick över hela salen. Och Glenn, han har pignat till lite grann, han har fått insulin och sånt där. Och han har slangar i armar och alltihopa. Och doktorn säger, ja men ni, jag frågar honom. När kan vi vara härifrån? Kan vi åka imorgon? Frågade jag. Jag var så uppe i allting att alltså jag förstod inte att det här är någonting som tar tid. Och doktorn sa det. Ja, men du kan räkna bort de närmsta 4 veckorna till att börja med. Jag bara, okej, men ska vi vara här i 4 veckor då? Ja, ni är här i 4 veckor till att börja med. Men räkna kanske 3 månader innan du kommer tillbaka till arbetet. Och allting bara sjönk ner. Jag var tvungen att ringa till min mamma. Jag var tvungen att ringa till alla runt omkring och berätta. För jag hade ju sagt till att jag åker in. Och säga det. Du får ta hand om Lovis i alla fall 4. Alltså fram tills jag kommer tillbaka igen. Och något sätt där så tar man in, sätter sig man i en position där man liksom ska vara stark. Och man ska orka allting. Och man ska vara den där som inte kan brytas ner på något sätt. Det finns ingenting som kan beröra en. Men efter jag hade ringt alla de här samtalen och klockan började bli sent och jag bara så jag ringde Roger och Johan och då kunde jag inte hålla emot det längre. Jag bara satt och grät där i ett hörn bara. Alltså han har fått diabetes. Det är inte världens grej egentligen. Men min Gud har lovat att han alltid ska vara med. Jag har bett för honom varje kväll. Jag har bett, var befriad i Jesu namn. Inga sjukdomar ska nå den här familjen. Jag, ända sedan de var nyfödda har jag bett fader vår utan att jag ens var kristen. Bara för att jag tror att det finns att det fanns någonting högre. Så mitt i det här så väcktes det en besvikelse i mig mot Gud. Som alltid har lovat att han ska vara med. Som alltid har sagt att Vad ni än ber om ska ske i Jesu namn. Och jag hade bett för, jag hade varit frälst ett tag, och som ni vet så brinner jag för att be för sjuka, och jag brinner för att vara ute med evangeliet. Jag hade sett massa bli frälsta. Jag har varit i Bangladesh och sett hundratals bli frälsta, bli friade och helade. Och jag sitter där i sjukhus i Trollhättan, känner mig bedrövad, för min Gud som har lovat detta kan inte ens hjälpa mig och min son. Men varför kan inte jag få det här istället? Så jag satt där och började bygga upp murar mot Gud och mig. Varför han inte hade sagt att han var med mig. Han har sagt att han skulle vara med mig, men nu när det verkligen behövs så är han inte med mig. Så jag började vända min rygg mot Gud. Och så fort man vänder ryggen emot Gud så började andra saker ta ens plats, som jag läste innan. Men tummen sin kropp. Och så Gud, istället för Gud, tar något annan plats. Och börjar känna ett mörker liksom i mig. Jag bara, men han hade ju lovat det här, varför har han inte gjort det? Och jag slutade be. Jag slutade läsa Bibeln. Men på något sätt så visste jag ändå där borta, bakom allting, så finns ju han fortfarande. Han måste ju finnas där på något sätt. Så jag började gå längre bort. Jag tänkte så här, att det där var nog ingenting ändå. Men så är det ju inte. Men vad som kom så starkt i mig en dag, jag slutade gå hit också. Jag var här borta, kan det ha varit ett halvår eller något. Jag gömde mig bakom de här sakerna. Glenn har diabetes och det är så jobbigt, och han måste äta klockan 12 och då är inte predikningen färdig. Jag hittade ursäkter och byggde upp de här, och det blev längre och längre bort. Men i det här, alltså när jag hade gått sån längst och jag kände att ja, men nu ser jag det knappt längre, Gud. Jag vill knappt se åt ditt håll. Då kom det så här, men du, Lillebjörn, jag har aldrig sagt att ingenting kommer hända dig. Jag har inte sagt att din familj kommer vara befriad ifrån saker. Men jag har sagt att jag alltid kommer vara med dig. Jag har sagt att vad som än händer så har du mitt beskydd. Jag är med dig. Och i det så kände jag bara, alltså men ge upp nu om du vill. Men det kommer bli ännu värre än så här i framtiden. Du kommer få ännu större saker emot dig. Så ger du upp nu så är du ändå inte redo för det här. Och det var precis vad jag behövde höra. För jag har aldrig gett upp i hela mitt liv. Jag vet inte vad det är egentligen. Men så, i det så kände jag bara, han har ju varit med hela tiden. Fast jag har byggt upp de här grejerna så jag har inte känt det. Jag har byggt upp murar. Jag har vänt min rygg mot honom. Och saker har börjat fylla mitt hjärta med andra saker. Men hela tiden så har han varit med.
Vidare sa han: en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till sin far: "Far, jag har syndat mot himmel och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men då svarade fadern. Han svarade sin far: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen."
Ja, precis i samma ögonblick. När den förlorade sonen vände sig emot fadern Jesus Kristus korset. Och börjar gå istället för vända sig bort och gå mot allting som inte hör till honom. Och i samma sekund som man väljer att vända sig bort ifrån det man har varit i och gå mot korset, så kommer ju fadern ut och möter och tar bort de här bekymren och grejerna som man har byggt upp. Vi behöver inte ta kyssdelen, men nej. Tack Johan. Och när man har gjort det här då, så alltså ni förstår ju grejen att nej, men väl, spelar ingen roll vart du har varit eller hur långt bort du har kommit och alltså vad du har gjort. Eller om du inte tagit emot Jesus alls. Utan den dagen när du vänder dig mot korset och säger: "Jag hade det nog bättre hos min fader. Jag hade det nog bättre. Jag ber om förlåtelse för mina grejer." Så kommer han ut och möter. Han tar bort de här grejerna. Och det handlar inte om hur långt bort vi kan fortfarande vara och se Jesus och sen känna att ja, men vi är fortfarande frälsta. Utan det handlar om hur nära kan jag komma honom. Och ni kan tänka er, om man står där borta och kan uträtta stora ting, vad kan man göra när man står här? Det är dit vi ska nå. Och jag ska läsa andra Korinthierbrevet 5. 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så att när vi har kommit in i Kristus, allt det gamla som varit förbi, det är borta. Det är borta. Vi är en ny skapelse. Vi är en ny person. Och vi är fria i det. Och bekänner vi våra synder, så är Herren alltid trofa. Och i nattvarden så bekänner vi också våra synder och vi blir fria från dem. Jag kom på igår kväll, den heliga anden kommer att påminna oss om saker. Första gången jag skulle ta nattvard och få den här syndernas förlåtelse och för första gången här inne. Jag hade säkert gjort det någon gång innan när jag konfirmerade mig eller någonting, men jag gjorde inte för rätt sak. Och jag kommer ihåg att Johan var den som delade ut nattvarden. Det blir mycket historia om Johan och Johan. Och jag kom hit fram. Och jag skulle ta det här brödet och vinet. Men alltså mina händer skakade så mycket. Alltså jag fick känna den fulla kraften av syndernas förlåtelse. Och Johan sa det. Han la sin hand på mig liksom och sa: "Det är lugnt Björn, det är så här det ska vara." Och jag fattade inte grejen, utan jag kunde inte ens dricka vinet. För Johan var tvungen att ta det i min mun. För att när vi är en ny skapelse så är det gamla är förbi. Vi kan vara fria. Och så Jakobsbrevet 5:16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni kan bli botade. Den som har fått sin synd förlåten förmedlar Guds kraft när han ber. Därför kan en sådan person uträtta mycket. Och det sitter ju en hel massa här inne med folk som har fått sina synder förlåtna. Var och en har ju fått det. Så vi kan ju uträtta hur mycket som helst. Det finns ju ingenting som ligger till hinder. De här grejerna är ju borta. Så länge vi fortsätter ha fokus på korset. Så länge vi inte fortsätter att se vad kan vi fortfarande göra. Kan jag fortfarande berusa mig några kvällar i månaden och ändå ha kontakten här. Utan det handlar ju om att vi ska vara rena i Kristi kropp. Och det, den här bilden som jag fått för den här predikan, det är ju att vi ska bekänna det här. Och precis som Johan gjorde för några predikningar sedan, när han hade tankebyggnader här uppe. Kommer ni ihåg det? Han hade mjölkpaket som han hade målat små hus på. Är det någon som kommer ihåg det? Och han bara stampade ner de här. Och det är grunden till den här. Att jag kände att det finns mer som vi behöver riva ner. De mer tankebyggnader som behöver rasa. Och jag tror att det finns folk här inne som kanske har behövt att höra det här. Folk som går och bär på någonting. Folk som har någonting som de kanske känner att de inte har lagt av ännu. Ja, gör det. Gör det. Och att idag är dagen då vi har möjlighet att lägga av de här bojorna. Det här som fortfarande håller oss fast i den här sidan. Som inte har gjort oss fria att kunna gå ända hit. Idag är den dagen då vi kan lägga allting vid korset. Vi kan lägga allting. För alla som sitter här sitter ju redan vända mot korset. Så ni är redan där. Ni har redan ansiktet mot honom. Och ni är här utav den anledningen. För idag, gå inte miste om den här dagen. För idag, och när vi blir fria, så står det, då kan vi uträtta mycket. Och vargen är inte frälst än. Så vi har mycket kvar att uträtta. Så att det är inte någon paus här. Utan matchen är inte färdig ännu. Och det kanske låter som att jag brinner mycket om det här att gå ut och sådär. Men det står i Bibeln att alla ska gå ut. Det är inte bara några, utan alla ska göra det. Och när vi har fått omvändelsen så kan vi uträtta mycket. Alla är med på det. Och jag tror även att det finns folk som sitter här inne som kanske inte tagit emot Jesus än. Som känner att de kanske står och velar ena foten i andra änden och ena foten till honom. Och jag tror att den heliga anden håller på att visa er just nu att det är ni. Det är där, alltså det är den heliga anden pekar på er just nu. Och också pekar den heliga anden på folk som behöver släppa saker. Och jag tänker inte göra någon sån här uppräckning, hand eller något sånt där. Utan finns det folk här inne som vill ta emot Jesus så finns det förbönsplats här. Och det finns folk som kan be för befrielse. De här är tränade och utrustade. De har suttit och bett idag och säkert innan också för den här dagen. För idag är dagen då vi går ut härifrån utan bojor, utan kedjor. Och känner du också att du kanske borde säga förlåt till någon som sitter här inne i en bänk? Eller gör det idag, för imorgon så vet vi inte vad som händer. Idag ska vi be om ursäkt. Det var allt för mig.
Amen. Guds ord är gott när det får beröra oss. Vi har också lyssnat in saker nu innan gudstjänsten. Vi kallar det för kunskapens ord. Och det tror vi är någon här i gudstjänsten som behöver höra det här. Och om du känner att de här sakerna angår dig eller träffar dig så